Och tack Jesus att vi får komma som vi är inför ditt ansikte. Dan av våra liv till dig. Du som är kungars kung och herrars herre. Den störste, den högste, den evige, den helige, den levande. Du som sitter på tronen med all makt och härlighet i din hand. Du som gav ditt liv för våran skull. Offerlammet, segerlammet. Du som har vunnit seger över döden och gett oss liv. Tack Jesus. Tack att vi får vända oss till dig den här morgonen. Och fästa blicken på dig och gå tillsammans med dig i vårt liv. I våra liv, i vår vardag. Varje dag tillsammans med dig, du som är kung. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Amen. Tack så mycket. Tack. David Lindé heter alltså jag. Jag har en fru som heter Silla och tre barn. Och jag är född i Falun, uppväxt i Stockholm i förorten. Och sen är jag tillbaka hit sen några år och jobbade i Lugnetkyrkan med ungdomar och lite unga vuxna och sånt där. Så det är jag. Jag älskar amerikansk fotboll alldeles för mycket. Och jag avskyr maskrosor alldeles för mycket. Och det här är min absoluta favorittid på året. Så här maj in i juni, försommar. När allting är så här nytt. Men det här plåstret vittnar också om kriget mot maskrosorna som jag för i min egen trädgård. Och min fru sa till mig igår, David, man kan inte vinna alla krig alla dagar. Ta det lugnt. Nu vet ni lite om mig. Sån är jag. Amerikansk fotboll och så... De här kan ta över. Ja. Det kan bli besviken. Och vilken tur att jag ska prata om besvikelse då. Eller snygg övergång. Jag är en man med höga ideal. Så jag märker ofta i mitt liv att mina ideal på mig själv och på grejer, liksom, det lever inte upp till det. Så jag tittar på mitt eget liv och inser jag, nej, där gjorde jag mig själv minsann besviken. Eller så tittar jag på omvärlden och så jämför det med det jag läser om Guds plan för våra liv. Liksom. Och så tänker jag, nej, det sket sig den grejen med. Och så blir man lätt besviken. Så den här vintern, så har liksom, eller jag skulle säga kanske redan ett par år, har Gud kanske jobbat med de här grejerna med mig. Och den här vintern har det liksom börjat göra att jag har pratat ganska mycket om besvikelse. Vi har haft, ungdomarna i Lugnetkyrkan har nog tröttnat på att prata om besvikelse. Liksom. Men det har varit ett viktigt ämne för mig den här våren, så då har jag fått prata mycket om det. Och vi är också mitt i en sån serie på söndagsgudstjänster i Lugnetkyrkan. Så det är liksom besvikelsens vår, men på ett bra sätt. För Gud har någonting för oss, även mitt i besvikelse. Och vad är besvikelse då? Jo, men man brukar ju säga att det beror på förväntningar som inte uppfylls. Ett jobb man inte får, en relation som inte blir som man har tänkt. Man kan också bli besviken på sig själv, att man inte lever upp till det man tänker om sig själv. Eller man kan bli besviken på andra. Vad man tycker att andra har gjort eller inte gjort. Eller sagt eller inte sagt. Eller de borde ha sagt eller inte sagt. Liksom. Vi är besvikna på församling. Vi kan bli besvikna på Gud när livet inte riktigt blir som vi tänker att det borde ha blivit. Jag sa det där jag inte borde ha sagt. Jag stod inte upp för min kompis. Jag gjorde någonting som jag inte borde ha gjort. Allt det här liksom. Jag gjorde något dåligt. Jag lever inte som jag vill. Och du och jag, vi kommer att bli besvikna. Liksom. Regelbundet. Det är bara en sån grej. En del av livet. Vi är människor, vi blir besvikna. Bli inte chockade, förvånade. Och ibland så händer det oftare än vi tycker om. Och chansen är att jag kommer råka göra dig besviken idag. För att jag säger någonting som du inte tror på. Eller inte säger någonting som du tror på. Eller någon annan gång när vi möts. Så gör vi varandra besvikna. Så vi kan väl försöka tänka idag när vi ska prata om ett svårt ämne. Att inte försöka bli besvikna. Utan försöka att tänka positivt om David. Så ska jag försöka prata så positivt jag kan om det här området också. Andra kristna, någon annan, liksom en klasskamrat, en granne, arbetskamrat, en församling, ett företag. För vi är alla människor. Vi är alla människor. Vi alla människor gör och säger dumt ibland, eller hur? Och det måste jag börja med. Jag har gjort människor besvikna. Ibland med flit och ibland inte med flit. För att man kanske är okänslig eller säger någonting dumt eller det blev fel. Liksom. Jag minns liksom från när jag var ung. Det började tidigt. Det finns där. Yes. Ibland är det mening, ibland inte. För vi tänker också väldigt olika. I Falun så finns ju musikkonservatoriet där nere längs järnvägen. Och vid järnvägsövergången på ett skåp där så har någon spred Gun och ett hjärta. Och det tycker jag är fint. Gun känner sig nog säkert väldigt älskad där när hon åker förbi. Men jag tänkte, om en amerikan skulle åka förbi där, som jag gör varje morgon när jag kör barnet till skolan, så betyder plötsligt det vapen är kärlek. Och jag tänker inte att vapen är kärlek, men Gun är säkert kärlek. Men vi kan förstå det olika bara för att vi är olika. Vi menar inte, men det blir ändå fel. Och så blir det besvikelse. Men det gör lika ont. Eller hur? Det är inte som att en besvikelse gör mindre ont bara för att inte ha en flit. Det gör ju lika ont. Så de finns där, de där besvikelserna. Och då har jag liksom läst på, eftersom jag tycker att det är viktigt att prata om och fundera på besvikelse. Så har jag läst på lite psykologer. Och jag är ingen psykolog, jag jobbar inte med det, det är inte min grej. Så är du det och tycker att jag har fel så får du gärna kommentera det efteråt lite snällt. Men jag har liksom läst lite olika och hittat ett par huvudsakliga spår när man pratar om besvikelse. Så det första är att man ska liksom känna känslan ordentligt. Inte överdriva den, inte försöka stoppa den, låt den kännas. Och så sätter man ord på den, beskriver den. Och sen så liksom lär man känna känslan man känner liksom som en del av den här processen. Och så lär man sig och förstå vad det är man känner. Och på det sättet så kan man växa ur den och genom den. Genom att sätta ord på den och förklara den för sig själv. Det är ett spår. Det andra spåret är mycket mer inriktat på att lära sig av sina misstag. Om jag tänker att det ska bli A, B, C, K. Så kommer jag bli besviken varje gång det blir A, B, C, D. Eller hur? Och då kanske jag måste lära om att det är ABCD och inte ABCK. Det är ett sätt att lära sig. Men också att lära sig av liksom, vad har jag gjort och vilka vägar jag gått. Och vad kan jag göra annorlunda för att inte hamna där igen. Ja, men det är ett bra sätt. Lär känna, sätt ord på, förstå och lär dig av den. Så att du liksom inte hamnar där igen. Det är bra lärdomar. Men vad säger Bibeln? Vad säger Gud att vi kan göra? Och det första jag vill dela då det är att Jesus, han vet hur det känns. Jag tänker liksom redan från världens skapelse. Gud går i lustgården där på kvällen vid syndafallet. Och han ropar på dem. Och så inser han, det blev inte som jag hade tänkt. Redan där. Och sen i hela historien har vi människor haft en fantastisk tendens att säga ja, ja, ja. Och sen vända oss om och springa åt andra hållet. Eller hur? Och den värsta dagen och värsta natten i Jesu liv, för det var det ändå, den natten inför och dagen med korsfästelsen. Den natten är det två av hans bästa vänner som sviker honom. En förråder och en förnekar. I hans värsta stund i livet. Så när Jesus dör på korset så tar han hela världens synd och skuld och allting på sig. Och man kan lätt tänka kanske på ett objektivt plan, men också på ett subjektivt plan. Jesus känner, tror jag, i sitt hjärta hur det känns att vara sviken av sina närmaste. Så Jesus vet hur det känns att vara besviken. Och vi människor när vi blir besvikna har en tendens att springa bort från människor eller bort från församling eller bort från Gud för det gör ont. Men gör inte det. Gå till Jesus, gå närmare Gud. För han vet hur det känns att vara besviken. Och så kan vi gå tillsammans med honom. I och ut, eller igenom och ut ur besvikelse. För han har en väg för oss i det. Det är det första. Gå närmare Gud, gå närmare Jesus för han vet hur det känns. Men vi kan också lära oss av hur Jesus liksom hanterar dem som gör honom besviken. Och det här är ju egentligen vad hela Bibeln handlar om. Hur Gud hanterar synd och alltihopa. Men jag ska ta då en av de här, Petrus, väldigt specifikt. Och vi ska läsa lite några verser från Johannes 21. Om hur Jesus bemöter Petrus där några dagar efter att han har förnekat honom. Och hela situationen som är att Petrus, han har liksom lämnat. Han har dragit iväg ut på landet. Han är ut på sjön och får fiska. Petrus är inte riktigt i det läget att han ska ut och frälsa världen. Liksom. Petrus är, jag har inget bättre för mig. Jag går och fiskar igen. Och det har inte gått något bra för Petrus när han har fiskat den natten. Han har inte fått någon fisk alls. Okej? Okay? Och det här är ju faktiskt den situation ungefär som Jesus kallar Petrus på i första gången vi läser när han kallar Petrus. Och då gör Jesus ett under så att de får massa fisk. Och igen då, den här morgonen efter uppståndelsen, så gör han igen ett under Jesus så att de får massa fisk. Så för Petrus är hela grejen, han är tillbaka till det började. Inte att Jesus skyller över eller bara vänder blad, utan han liksom säger, vi börjar om. Vi tar det här från början, du och jag Petrus. Jag kallar dig igen. Och så har de ett fantastiskt litet samtal. Jag läser från vers 15-17. Johannes 21, 15-17. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Petrus har förnekat honom tre gånger. Petrus. Och så Jesus ger honom de här chansen att tre gånger liksom uttrycka sin kärlek istället. Det blir ju någon sorts sätt att uttrycka liksom förlåtelse eller kanske förnya relationen. Och det är så lätt att tänka här att Jesus ska bara säga, nej Petrus, du får inte vara med längre. Du, eller hur? Det är väldigt mänskligt. Du har förnekat mig, så nu förnekar jag dig. Vilket han ju också säger i evangeliet att han ska göra. Den som inte känns vid mig ska jag inte känna sig vid inför fadern. Så nu kan Jesus gå på sina ord och göra det mot Petrus och säga, du får inte vara med. Han kan också säga så här, men Petrus, jag kallar ju dig att bygga församling. Nu är du ute och fiskar, vad håller du på med? Men det gör han inte heller. Utan det han gör är precis det vi sa alldeles nyss. Han går närmare. Gud vill gå närmare oss. Inte bort från oss när vi blir besvikna eller gör oss själva besvikna. Så kan vi kliva närmare honom tillsammans. Och det vackraste här, och det här är helt sjukt egentligen. Det är att Jesus säger, här får du det vackraste jag har. Det är vi. Vi, flocken, jorden, fåren, lammen. Det är vi människor. Alla vi som Jesus älskar. Som han säger i något kapitel innan han ber i sin förbön. Jag har tagit hand om dem. Det här är min skatt liksom. Säger han till Petrus, här, du får min skatt. Inte gå bort från mig, utan här, du får min skatt. Det är hur Jesus bemöter oss när vi gör för honom besviken. Liksom. Det är fantastiskt vackert. Vilken förlåtelse, vilken upprättelse, vilken relation. Liksom. Vilket djup i den relationen som Gud uttrycker där, här, genom Jesus. Och jag tänker också på den här liknelsen om den förlorade sonen. När vi har gjort någonting dumt mot oss själva, mot någon annan eller mot Gud, så blir det lätt att vi skäms och tänker att Gud ska skämmas över oss som vi skäms för oss själva. Man blir besviken och tänker, tjena David, det där var inget bra. Och så tänker man att Gud tänker exakt likadant. Och det är så den här sonen i den förlorade sonen känner. Jag är inte värdig att vara ditt barn längre, säger han till sin pappa. Men pappan säger, du är mitt älskade barn. Här har du festkläder, en ring. Jag ska fixa fest. Och det är faktiskt också fantastiskt att festen startar, står det. Det är inte bara ett löfte, han gör det. Så vi ska gå närmare Gud, inte bort från Gud när vi blir besvikna. Eller gör oss själva besvikna, eller något sånt. Gå närmare Gud, han vet hur det känns. Han bemöter oss med kärlek och förlåtelse, upprättelse och en ny relation. Och han säger, du är värdig att vara mitt barn. Inte du är ovärdig, som vi så lätt tänker. Det har jag tänkt många gånger i mitt liv. Och så står det så här vi kommer till det. Jo, precis. Nu jag tar bort mitt eget manus, det är snyggt. Bra. Och nummer tre. Vad säger Bibeln om besvikelse och förlåtelse? Om det står så här i Kolosserbrevet 12. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla. Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Det betyder typ tålamod, liksom stå ut med. Håll kvar. Ja. Och var överseende om ni har något att förebrå någon. Alltså, tänk större om någon har gjort något dumt. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Det är lite salt. Så ska ni också förlåta, eller hur? Det smakar lite grann i munnen. Eller vad säger man? Det finns någonting här som utmanar oss väldigt mycket. Inget av det här är lätt. Inget av det här är enkelt. Jag säger inte att det här är så trevligt. Det är inte så. Det här är svårt och djupt och krångligt och komplicerat. Men det står där likväl. Han utmanar oss, Paulus. Men det betyder inte det här att vi ska förlåta. Att vi ska bara släta över, förneka, trycka bort, glömma, säga att det inte har hänt. Det är inte det betyder alls. Inte alls. Men det betyder att vi behöver förlåta. Att det är målet att förlåta människor. Och det är inte alltid enkelt och vi kan behöva mycket hjälp. Men vårt mål behöver vara att förlåta. Att hålla ihop, inte bryta isär. Att inte lämna det, stöta bort. Att förlåta och älska istället. För vi mår bra av det. Vi mår bra av det. När vi gör det. Det är också för våran skull. Och det befriar oss. Även om det kan göra ont på vägen. Och så inser vi där i det här. Att ingen av oss är perfekta. Jag har blivit besviken. Jag har gjort besviken. Alla vi människor har gjort det. Och då börjar liksom vår mänsklighet synas. Och så får vi vara medmänskliga med varandra. Och så står det så här i Lukas 7. Att den som är förlåten mycket älskar mycket. Och Jesus har förlåtit allt i mitt liv. Då får jag älska mycket och förlåta mycket också. Liksom. Så får vi se varandra och mötas där. Och inte tänka att jag är så perfekt. Liksom. Utan vi möts i vår mänsklighet. Det är en viktig poäng. Och så är det också så vackert att om vi liksom i vår gemenskap så här som i församling. Kan förlåta varandra och hålla ihop istället. Så blir det faktiskt en sån plats där vi också lär oss att göra det. För vi ser det hända i vår egen gemenskap. Och så blir det liksom vår egen gemenskap. Vår egen plats där vi växer och lär oss av detta. För att det sker runt omkring oss. Så får vi känna och lära känna också Guds nåd och barmhärtighet mot oss. För vår egen gemenskap uttrycker den mot oss varandra liksom. Eller hur? Och då ska jag rita här. Jag bad dem ta fram en sån här whiteboard-tavla här. Så jag ska göra en liten bild. Och det var min kollega Öyvind som är föreståndare i Falun som började rita den här bilden. Och om ni inte är med på hela bilden eller tycker att den borde läggas ut lite mer så det finns på YouTube liksom. Gå och lyssna. De senaste veckorna har vi pratat om besvikelse. Ja, och då säger han så här. Det här är en väldigt bra bild. Här. Jag blir besviken. Och vi är, jag vet inte hur många vi här inne. 40-50 pers, jag har ingen aning, jag har inte räknat. Ett gäng. På den här jorden finns det 10 miljarder människor. Säg att alla människor på jorden blir besvikna. Jag vet inte, vad är vanligt? En gång i veckan? En gång i månaden? Jag har ingen aning. Jag bara säger någonting. Det blir väldigt fort. Väldigt många kryss. Eller hur? Det blir fler och fler kryss. Alla människor så här. Och det är saker som jag råkar göra. Saker som andra råkar göra. Mot mig eller mot någon annan. Eller jag tycker blev helt fel. Och så undrar man hur i hela friden liksom går det här till. Och så tittar man på Ukraina-kriget. Och så tänkte man, vem tänkte att det här var en bra idé? Putin är inte världens bästa kompis just nu. Det är lätt att bli besviken på han. Eller hur? Och sen så är det lätt så här, jo men på jobbet när jag vaknade, när jag kom till jobbet i morse, så var någon av mina kollegor dum mot mig. Så när jag kommer hem, då råkar jag vara dum mot min partner. Och sen så går den till jobbet dagen efter och är sur på mig. Och så råkar den vara dum mot en kollega. Och sen plötsligt så har vi alla så här, någon sorts kaosförhållanden. Det bara blir värre och värre för att vi gör varandra besvikna. Det är en ganska bra bild. Och Gud måste lösa det här problemet på något sätt. Det här var aldrig Guds plan. Vi får aldrig tro att det här var Guds plan för oss. Gud skapade oss aldrig med tanken, nu hoppas jag att David 2002 åker till Borlänge och gör någon besviken. Det var inte Guds plan. Nu hoppas jag att David och hans fru ska bråka i deras äktenskap och göra varandra besvikna. Det var aldrig hans plan. Aldrig. Nu hoppas jag att Putin ska gå och starta krig och döda massa människor i Ukraina. Det var aldrig Guds plan. Aldrig. Men det här är, och det här gör ont. Och då måste Gud lösa det här problemet. Och då kan man tänka sig att Gud ska ta sitt sudd och ta bort alla besvikelser, allting som gör ont och alla människor som gör dem. Problemet är då åker jag ju också med. Eller hur? Och jag vill inte åka med. Gud är en barmhärtig Gud och förlåtande fader, så han gör inte det mot oss. Desmond Tutu uttrycker det så här. Om det är öga för öga som gäller, då är vi alla blinda. Jag tycker det är snyggt sagt. Vi är liksom alla med i den här tårtan. Vi kommer inte undan det. Så Gud gör inte det. Han tar inte suddet bara svup, svup. Men man kan tänka att han bara kanske ska förlåta grejerna som blev fel. Och inte ta bort människorna, utan bara liksom så här, sudda lite fint och snällt. Problemet är att om 10 sekunder har vi ju lika många kryss tillbaka igen. Så det är ingen långsiktig lösning heller. Gud måste ge oss en långsiktig lösning som faktiskt tar oss ut ur det här till det han hade tänkt. Och den lösningen är Jesus. Som bär hela världens alla besvikelser, sår, allting, skam, synd på sig. Och ger oss en annan väg utifrån det här. Ut ur den här grejen. Hem till himlen istället. Och det han ger oss då är ju då förlåtelsens väg. Som jag har förlåtit dig, ska du också förlåta andra. Jag har förlåtit, nu får du vara med och förlåta. Ut i mörkret, leva annorlunda, gå en annan väg. Och då kommer den här grejen, för förlåtelsens väg är ju om och om igen. I Matteus 18 så kommer Petrus till Jesus och säger: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: jag säger det, inte 7 utan 77 gånger. Man kan tycka att 7 är ett ganska godtyckligt tal. Men de med hebreer, det är talmystik, 7 betyder ju fullkomligheten. Så Petrus vill ju visa nu att han minsann talar stora ord. Jag tar i, ska jag förlåta fullkomlighetens gånger. Och Jesus säger 77 gånger, eller 70 gånger 7 som det står på något ställe i Lukas, tror jag. Och i Lukas står det också: om så en granne eller kommer hem och synda mot dig 7 gånger en dag och ber om förlåtelse, så ska du förlåta honom 7 gånger. Alltså vi får komma till Gud med allt vi gör fel om och om igen och få förlåtelse. Och på samma sätt får vi också ge andra människor förlåtelse om och om igen. Det här är en svår grej, och då har jag läst Desmond Tutu. Han har skrivit en bok som heter The Book of Forgiveness. Book of Forgiving, tror jag. Förlåtelsens väg, tror han heter. Förlåtelse, de 4 stegens väg. Något sånt. Ni kan hitta den. Den finns på Adlibris liksom, om ni vill köpa den. Den är jättebra. Praktisk och konkret. Och hjälper oss som behöver få hjälp att förlåta. Liksom, att göra det. Genom jättebra så här. Och då tänkte jag skulle liksom bara prata lite där om det han pratar om hur man kan förlåta. Och det första han liksom slår fast i boken, det är 2 saker. Det är att allting kan bli förlåtet. Och att alla kan bli förlåta. Och det kan låta stort och det kan låta svårt. Men jag vill tro som Desmond att det går att förlåta allt och alla. Jag vill tro det. Och då säger jag så här, det finns 4 steg till förlåtelse och försoning. För han har ju varit med och lyckats med detta på ett väldigt vackert sätt, som liksom verkligen varit med och förändrat ett helt land liksom, även om de har utmaningar kvar. Så det här gjorde de väldigt vackert. Och det första steget är att berätta berättelsen. Beskriv det som hänt, ge plats för sanningen. Inte förneka, inte tryck bort, inte släta över, inte bara gå vidare. Ge plats för det. Det är jätteviktigt, säger han, att sanningen kommer fram. Det tycker jag är bra. Vi ska inte bara skita i det. Det är inte att vi ska bara strunta i vad folk har gjort mot oss. Vi ska prata om det. Vi ska låta det ta plats. Och när vi har gjort det, säger han, ska vi namnge smärtan. Det känner vi igen lite från de här psykologerna. Sätt ord på det. Beskriv det. Känn den grejen liksom. Och så säger han så här, att enda sättet när man har gjort det, när man har beskrivit situationen och uttryckt sin smärta, sin idé, det är att inte gå hämndcirkelns väg. Och så säger han, om någon slår mig i ansiktet så hjälper det inte om jag slår tillbaka. För då slår vi båda där med ont i ansiktet. Och det tar inte ont bort smärtan i mitt eget. Så gå inte den vägen, säger han, utan gå förlåtelsens väg istället. Så berätta berättelsen, ge plats i sanningen. Namnge smärtan, sätt ord på det. Och gå den vägen och hämnas inte. Och så säger han, förneka inte, tryck inte bort. Utan acceptera den känslan. Och det kan ju sitta riktigt långt inne. Men det kan behövas accepteras. Det kan ta tid, säger han. Men det är så man blir fri. Det tredje steget är då att ge förlåtelse. Och vad är då att ge förlåtelse? Jo, men han ger några olika bilder i boken och i så här intervjuer han håller. Det första, en av de här grejerna pratar mycket om, det att släppa sin rätt att hämnas. Du har gjort mig illa, nu tycker jag att jag har rätt att slå tillbaka. Att släppa den grejen är ett viktigt del av förlåtelse. Men han säger också att en viktig del av förlåtelse är att inte vilja en annan människa ont utan gott. Att sluta vilja andra människor ont utan vilja dem gott. Och så säger han så här, när människor gör dumt mot mig, då försöker jag be för dem att det ska gå bra för dem. För det hjälper mig att vilja dem gott. Och så säger han också så här, ett till sätt att förlåta är att göra dig fri från den andres inflytande på dig. För om någon annan har sårat dig så är det ett sår. Du är besviken, det är ett sår du lever i. Och så länge du inte förlåter så är det där såret öppet och så lever du i det. Och då har den personen inflytande på dig för att såret är kvar. Så han säger att förlåta är att släppa det inflytandet så att såret får läkas. Så att du inte längre måste leva i det såret. Utan kan gå vidare. Och det här säger han. Det gäller även om någon inte ber om förlåtelse. Eller inte kan. Säg att någon har gått bort som har gjort dumt. Liksom. Han pratar om sin pappa som slog hans mamma och alltihopa. Hur gör vi då? Om man säger, vi måste inte att någon säger förlåt. För då har den ännu mer makt över oss. Som den kan liksom, göra vad den vill med. Men för våran skull, igen, det är för våran skull vi förlåter. För att vi mår bra av det. Inte främst för den andres skull, utan för vår egen skull. Och sen är det fjärde, så berätta berättelsen, namnge smärtan, ge förlåtelse. Och sen så kan du också förnya eller avsluta relationen. Vi måste liksom inte ha kvar relationen med den som har sårat oss. Även om det är målet. Även om det är den bästa vägen. Så måste man inte det. Man får lämna. Och så berättar han en berättelse om någon guvernör där i Sydafrika. Som hade under apartheid gjort massa dumt mot människor. Han hade träffat honom flera gånger. Men de kan fortfarande, när de var gamla, kunde de fortfarande vara, liksom, ha relation. Inte för att han har glömt bort vad andra stummen har gjort. Utan i boken skriver han. Han gjorde det här, han gjorde det här, han gjorde det här, han gjorde det här. Men så säger han. Men förlåtelse har getts. Och vi har kunnat förnya vår relation utifrån de förutsättningarna. Så det är liksom den bästa vägen. Men det måste inte vara så. Man kan mötas där och förnya relationen. Och det här är liksom inte enkelt. Jag minns en gång för några år sedan när min fru Silla gjorde mig besviken. Och det var ingen stor grej. Det var en liten grej. Och jag visste ju vad som var rätt. Så jag ligger där i sängen och tänker, men skärp dig David. Släpp det där nu och gå vidare. Det var ju en liten grej. Kom igen David, du vet ju. Och någonting inom mig säger bara, nej. Nej. Hon ska känna din smärta. Kom igen David. Släpp det och gå vidare. Nej. Hon ska veta att du är besviken. Och så här, där höll det på i några dagar. För en liten grej. Fatta då en stor grej. Eller hur? Det här är inte enkelt. Det här är svårt. Djupt svårt. Men också djupt mänskligt. Man brukar säga att det är mänskligt att fela och gudomligt att förlåta. Men jag ska säga, Desmond säger att det är djupt mänskligt att kunna förlåta. För vi kan göra, på samma sätt vi kan göra jättemycket dumt genom våra handlingar, kan vi också göra jättemycket gott genom att förlåta och älska istället. Så självklart är det djupt mänskligt att kunna förlåta också. Jag vill också säga, det är inte svaghet att förlåta. Vi tittar inte på någon som har förlåtit och tänker, vilken liten tönt eller mört. Eller hur? Man tittar inte på Desmond Tutu och Nelson Mandela och tänker, åh vilka svaga människor. Man blir ju imponerad. Eller hur? Man tänker, wow! Vilka stora och starka människor som hittade i sig att kunna förlåta så stora grejer. Det är inte svaghet. Vi blir imponerade. Det är inte att förneka, som jag sagt flera gånger. Det är inte att förneka. Det är inte att glömma. Det är att släppa taget om såret och rätten att hämnas. För vi mår bättre då. Det finns forskning som säger att vi mår bättre då. Fysiskt, psykiskt, andligt, själsligt. Blodtrycket går ner. Det är lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Alltså vi mår fysiskt bättre i kroppen. Vår själ blir lättare. Vi får släppa av oss våra bördor. Liksom. Vi blir gladare i hjärtat. Vi skrattar mer och gråter mindre när vi förlåter. Vi mår bättre av det. Det är bra. Jag är ingen läkare, men jag har läst det. Jag bara, yes. Det betyder inte heller att rättvisa inte kan skipas. Och jag tycker det finns ett ultimat exempel på det här. Just i den här stora förlåtelseförsoningsgrejen som Jesus gör på korset. Att bredvid honom hänger en rövare. Som har gjort så mycket dumma saker att de har dömt honom till döden. Han förtjänar död. Och den dagen så dör han för sina brott. Rättvisa har skipats. Vi kanske inte tycker att det är rättvisa med dödsstraff. Men de tyckte det. Men Jesus säger ändå, dina synder är förlåtna. Du ska få vara hos mig i himmelriket idag. Eller hur? Så rättvisa och förlåtelse, det tar inte ut varandra. Det hör ihop. Båda behövs. Yes. Och så säger han så här att ingen är ett monster. Utan han säger att det är den där personen. Och vi vet inte och vi ser inte exakt vilka besvikelser som inte har hanterats eller inte har förlåtits eller har förlåtits och har inte och har hanterats. Vi ser inte det. Man ser, det där är den människan. För det är så lätt att tänka på sig själv, åh, jag är så förträfflig och min arbetskamrat är ett sånt monster. Nej, vi är alla människor, lika mycket du och jag. Och även våra kollegor eller klasskamrater, vad det nu är för någonting. Ingen är ett monster, säger Desmond Tutu. Och då, eftersom jag uppväxte i förorten i Stockholm, så blev jag rånad en gång med pistol. Liksom. Och det säger inte jag för att skryta av min bakgrund eller att jag också varit med om jobbiga grejer. Jag säger inte det för att jämföra någonting. Jag säger inte det för att skrämma genom förorten. Den är bra, jag älskar förorten. Men det har hänt, jag vill bara dela den grejen. Och det är liksom det hände liksom två saker när jag blev rånad där. Jag var tonåring. Jag blev av med 5 kronor. Så att jag kan liksom acceptera den, vad heter det? Det heter någonting, summan, ja precis. Jag kan ta förlusten. Jag klarar av det. Men det hände två saker med mig. Det första var att jag hade liksom fysiskt svårt att ha folk fysiskt gående bakom mig. Så att om jag gick på stan och det var fotsteg bakom mig, då var jag tvungen att vända mig om. Och titta vem det var. Jag behöver inte veta vem det var som var bakom mig. Det var den andra grejen var att jag började skämmas. För jag är uppväxt i förorten, och när man är uppväxt i förorten ska man vara tuff och stark och stor. Och jag skämdes i flera år på djupet för att jag inte försvarade mig bättre. För att jag inte nitade de här 10 killarna med vapen liksom, utan för att jag åkte dit. Och hade inte jag förlåtit min fru, den här lilla grejen, då hade det pajat min och hennes relation på sikt. För det hade alltid varit en liten besvikelse där som bråkar om allting, eller hur? Om nej, rösten hade fått vinna. Och samma sätt, om jag inte hade förlåtit den här situationen som hände mig när jag var tonåring, så hade jag ju fortfarande gått och varit rädd för att folk ska gå bakom ryggen på mig. Jag hade fortfarande varit den som ska hävda mig. Och en del tycker nog att jag hävdar mig rätt mycket ändå. Är det så? Men jag skulle ju vara ett monster av liksom slå först och fråga sen. Vi behöver förlåta. För att vi ska bli friare. För att vi ska vara bättre. För att vi ska komma vidare. Förlåtelse befriar oss för vår egen skull. Inte främst för andras skull. Och då kommer vi till den här jättesvåra frågan. Måste vi verkligen förlåta? Måste vi verkligen förlåta? Och Desmond Tutu, jag såg en intervju med honom. När han fick den här frågan av programledaren. Och programledaren säger så här. Men ni har ju varit med om folkmord. Kan man förlåta folkmord ens? Och då svarade Desmond Tutu så här. Alltså den kristna frågan är. Finns det något som inte går att förlåta? Och jag har liksom skrivit ner hans citat på engelska, så jag direkt översätter det här då. Men han säger så här. I'm afraid we follow a lord and master. Alltså, jag är rädd, men, eller jag är ledsen, men vi följer en herre som, när han dog på korset under den värsta smärta man kunde ta, det värsta straff man kunde ta, säger, förlåt dem, fader. Vi följer den herren som sen säger, och som jag har förlåtit er ska ni också förlåta andra. Och sen, det är paradigmet vi lever under. Och så fortsätter han att säga, och det kan vara så att vi inte kan leva upp till det idealet. Vi kanske inte når upp till det idealet jämt. Men det är det som är standarden. Det är standarden att förlåta. Och jag tycker det är ett väldigt bra svar. Och så lever vi där i brottningskampen mellan våra ideal och verkligheten. Men det är standarden. Det är standarden. Och det här är så viktigt. Så många människor har dragit sig bort från Gud, från tron, från församlingen för att de är besvikna på andra. De har fått sina liv förstörda av oförlåtna händelser för saker som har sagts och gjort för att andra inte levde upp till förväntningarna. En själv inte levde upp till förväntningarna. Jag känner människor som har hela sina liv, det enda de har pratat om är liksom vad folk har gjort dumt mot dem. Stanna inte där. Gör dig fri och förlåt istället. Och gå inte bort från Gud, utan gå närmare Gud. Han vet hur det känns. Han har gått igenom det. Han ger dig en väg igenom och ut ur det. Han har försonat allting. Han har gjort det svåraste. Nu står han med dig där i besvikelsen. Och så vill han gå tillsammans med dig ut ur den. Han visar oss en annan väg mitt i den. Säger det, kom så går vi tillsammans. Han älskar dig så mycket. Han bryr sig om dig så mycket. Att han vill att du ska bli fri och må bra. Det där är inte Guds plan för dig. Men tillsammans med Gud så kan vi börja förlåta grejer. Så här. Och vi kanske kan hjälpa någon att bli av med lite jobbiga streck. Så kanske vi kan lösa upp det där också, besvikelsen. Och så får vi tillsammans, ett steg i taget, gå med Gud på en väg som faktiskt gör skillnad i våra liv. Gå inte bort från Gud, gå närmare Gud. Amen. Vi ska fortsätta sjunga lite lovsång här, men jag tänkte vi skulle ta en stund i bön med Gud. Så ni får gärna stå upp tillsammans med mig så ska vi be lite grann. Och det kan vara så att när jag pratar om det här så känner du att du inte alls är redo för att förlåta. Men då kan man be en bön att låt mig, hjälp mig att börja gå åt det hållet. Man kanske inte känner att jag är där än, men hjälp mig att gå åt det hållet. Eller så kanske du känner, jag är redo, jag vill, hjälp mig Gud. Jag vet inte hur, men hjälp mig Gud. Och där du står eller sitter, låt oss ta en stund Säg till Gud i ditt hjärta. Om du brottas, du sliter med, om du har ett sår, en besvikelse, någonting som gör ont. Och uttryck det du känner till Gud. Han är här, han hör dig i ditt hjärta. Kom heliga ande. Tack Fader för att du hör allt det som våra hjärtan uttrycker just nu till dig. Och du ser de sår vi kanske har öppna just nu och de som har varit som du har fått vara med och sluta. Tack Fader för att du ser allt det här. Och du går och du står vid vår sida mitt i allt det här. Tack för att du vet hur det känns och vi får vända oss till dig. Och veta att du inte lämnar utan du står kvar. Och du ser de av oss Fader som kanske inte känner sig redo att förlåta. Hjälp oss Fader att vilja. Hjälp oss att börja gå på den vägen. Vi vill gå tillsammans med dig åt det hållet Gud. Så hjälp oss med det. Men du ser också allt det som vi har i våra hjärtan som vi vill förlåta men kanske inte vet hur. Hjälp Fader. Hjälp. Hjälp oss att förlåta. Och jag tackar dig för allt det som du har förlåtit. Och som du förlåter varje dag. Och jag ber Gud om helade sår. Om ditt balsam. Att du ska lägga om och hela sår som vi bär i vårt inre. Jag ber om upprättelse. Jag ber om förändrade omständigheter. Jag ber om läkedom i gamla minnen som håller i och vägrar vika sig. Jag ber att bitterhet inte ska få slå rot. Kom Herre. Vi behöver dig. Lär oss, hjälp oss och led oss på förlåtelsens väg. Kom helige ande. Amen. Och förlåt om du blev långt. Förlåt om du blev långt. Jag inser att jag pratade nog längre än jag tänkte.